Jag läser ur Romarbrevets 12:e kapitel och de allra första verserna där. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Amen. Vi ber igen. Herre, tack för ditt ord som vi får mötas omkring. Som inte bara berättar berättelser för oss, utan som skapar någonting med oss, i oss. Och nu ber vi att det levande skapande ordet skulle få vara i verksamhet idag. Till uppbyggelse, till förändring, till förvandling, till upprättelse, till läkedom. Och vi vet att allt det finns hos dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Det finns något häpnadsväckande, på gränsen till förmätet, i den här korta texten som jag har läst. Och det är tanken på att vi skulle kunna avgöra vad som är Guds vilja. Alltså inte då, tänker jag först, i det uppenbara, det som redan står skrivet, det vi vet, utan i de situationer där det krävs ett avgörande, alltså när det finns mer än en väg att gå, mer än ett alternativ, så är Bibeln ganska tydlig att vi ska kunna avgöra vad som är Guds vilja. Jag vet inte om ni under våren har lagt märke till att det har annonserats i Göteborgs-Posten om ett föredrag ganska många gånger. Och det där föredraget har haft rubriken eller temat: förändra dina tankar så förändrar du ditt liv. Förändra dina tankar så förändrar du ditt liv. Och jag understryker att jag skulle gärna vilja ha gått på det där föredraget. Jag gjorde aldrig det. Jag tror det finns mycket sanning i den där tanken. Förändra dina tankar så förändrar du ditt liv. Men jag inser också mer och mer, ju längre tiden går, hur många gånger jag har försökt förändra mina tankebanor för att bara märka att de ganska snabbt glider tillbaka ner i samma igen. Och jag påstår att om det är något som är svårt att förändra, så är det tankar, att plötsligt börja tänka på ett annat sätt. Jag tror allt mer faktiskt på den omvända ordningen på den här rubriken. Och det får bli den här söndagens tema. Nämligen, förändra ditt liv så förändras dina tankar. Jag tror mer på den ordningen. Och jag tror så därför att man upptäcker att det är först när man gör någonting som man förstår varför man ska göra det. Och det är därför överlåtelsen, detta att ge sig själv, överlämna sig själv åt Gud, kommer före förändringen av tankelivet i Romarbrevet, när Paulus säger: hade vi kunnat tänka oss till livsförvandling, så tror jag vi hade tänkt oss till det för länge sedan. Men Bibeln föreslår faktiskt en annan väg. Förändra ditt liv så förändras dina tankar. Jag ska alldeles strax återvända dit, men jag ska backa och bara kort sätta oss in i sammanhanget där det här resonemanget förs. Den här texten som jag läste i början på det 12:e kapitlet börjar ju med ordet därför, som syftar tillbaka på det som har sagts i det 11:e kapitlet. Ett ganska långt och lite knöligt resonemang. Paulus försöker reda i frågan om det judiska folkets utkårelse. Alltså, vad betyder det att folket är utkårat? Vad betyder det inte att de är utkårat. Och han för ett spännande resonemang om det genom hela det elfte kapitlet. Och när jag läser den här texten, som är allt annat än lätt att begripa, så blir någon slags sammanfattning tanken på att Gud är större. Till och med att Gud alltid är större. Han har sina tankar, han har sina vägar, och inför dem ska människan inte förhäva sig. Och Paulus landar hela det här långa resonemanget om hur detta skulle kunna förstås i en av de rymligaste och vackraste hymner som vi har i Nya testamentet. Det känns som om han står där och liksom nästan baxnar inför Guds storhet. Så väldig är Gud. Och lyssna från slutet av det elfte kapitlet. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Ord som ju nästan skulle kunna smula sönder alla tankar på att vi skulle kunna förstå eller avgöra vad Gud vill och tänker. Inför denna storhet så krymper man väl nästan. Nej, säger Paulus. Det är faktiskt precis tvärtom. Guds värld beskrivs som ett myller av visdom, av kunskap. Det är bottenlöst, det är outtömligt. Det är en värld att få tillgång till. En värld att influeras av, att genomsyras av. Och när vi inbjuds att offra oss själva, frambära oss själva som det står, så är det till den världen vi är kallade att överlåta oss. Där vår vilja och Guds vilja kan börja närma sig varann. Tänk på det lilla uttrycket. Anpassa er inte efter denna världen. Grundtextens ord för det där är egentligen att vi inte ska anta samma form som den här världen. Motbudet är: lägg dig istället handlöst i Guds rikedom av visdom och kunskap. Lägg dig i den som om du la dig i ett hav, för det är sinnebilden. Och jag tror att man i ljuset av det måste se överlåtelse. Detta att frambära sig själv till Gud, vad är det? Ja, om det blir för mycket, jag nu lämnar allt. Om det blir för mycket så att det låter som att överlåtelse är att överge allt som är roligt och intressant och livsbejakande. Om man liksom stänger in sig och sin Gud i någon kammare och lämnar allt annat, så missar man hela poängen. Det är precis tvärtom. Överlåtelsen är en rymlig värld. Den som överlåter sig åt Gud lägger sig där våra möjligheter som människor mångfaldigas. Överlåtelsen är en vägran att bara lita på sina egna resurser, utan en slags längtan att ta emot hela Guds arsenal av resurser. Det är när man lägger ner sina egna vapen som Herren tar över striden enligt Bibeln. Inte förr. Det krävs där någon slags kapitulation. Det är det första. Det finns en större värld för våra liv. Det finns ett rymligare liv för oss. Och när vi vilar där i det havet, överlåtelsens hav, så blir detta med Guds vilja någonting väldigt naturligt. Jag får för mig att Paulus i de här korta verserna tecknar liksom en väg mot detta att förstå eller avgöra Guds vilja. Och det första rör just detta med att frambära sig själv. I vår översättning, den jag läste ur nu, 1981, eller Bibel 2000 heter den nu, så saknas ett ord som fanns med i 1917. Ni som läste 1917 la märke till det. Och det är ordet kropp. Vi uppmanas faktiskt, även om man läser direkt från grundtexten i Bibeln, så uppmanas vi att frambära våra kroppar som ett offer till Gud. Så förmanar jag eder, stod det, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. 1917 års översättning. Det här rimmar egentligen väldigt väl med tanken på att Guds vilja är någonting man gör. Så Guds vilja är inte bara en idé eller en tanke eller en önskan, utan i Bibeln så är det så tydligt. Guds vilja, det är någonting man gör. Det upprepas i alla tonarter. Gör Guds vilja. Och igen, det är först när man gör som man förstår varför man ska göra. Så vill du bli en mer empatisk människa, så föreslår jag att du ska gå och besöka de gamla och sjuka i din närvaro och sitta en stund hos dem. Det är absolut den bästa vägen att bli en empatisk människa. Det är att visa empati. Vill du bli mer generös, så är ett bra förslag. Ge bort mer pengar och ge bort mer tid. För när du ägnar dig åt det, så blir du allt mer generös. Samma sak tycks gälla det andliga livets fördjupning och förvandling. Vill du växa, mogna, få nya vidder i ditt böneliv, så finns det bara en väg att gå. Be mer. Gör bönen mer till din vardag, till din livsluft. Och du kommer märka ganska snart att någonting händer i bönelivet som inte händer om man tänker jag måste förändra mitt böneliv. Där händer ingenting. Men vi förvandlas när vi gör. Det är här överlåtelse blir någonting mycket påtagligt. Och det känns som om Paulus vet att vi inte fort och kvickt tänker annorlunda där vi nyss tänkte på ett speciellt sätt. Och det är därför han råder oss så tydligt att ta kroppen till hjälp i denna förvandling mot att tänka nytt och kunna avgöra Guds vilja. Man skulle kunna sammanfatta det lite mer vardagligt med att säga: sluta försök bli annorlunda. Sluta försök tänka annorlunda. Överlåt dig istället till Gud. Lägg dig i hans mylla, i hans jord, och tillåt Gud att förvandla dig på djupet. Och Paulus blir tydlig. Det gör du genom att frambära din kropp som ett levande offer till Gud. Lägg märke till hur ofta, när vi kommer till detta att relatera till Gud, uttrycka oss till Gud, hur ofta Bibeln tar med kroppen i gudsmötet. En sida som vi nästan helt har sett bort ifrån. Vi brukar säga två saker när vi ska be. Det ena är att vi ska knäppa händerna och det andra är att vi ska blunda. Och det är väl de två enda faktiskt som inte står i Bibeln. De finns inte någon av dem. Men det brukar vi understryka. Däremot säger Bibeln, när du ber, så lyft heliga, rena händer inför Gud. Sträck på dig inför Gud. Böj dig, säger Bibeln. Fall ner på knä i tillbedjan inför Gud. Och så märker man att i det här finns någonting som är så praktiskt och så klokt och så konkret. Så mycket av våra tankar och våra känslor styrs ju faktiskt av kroppsliga erfarenheter. Jag skulle kunna fråga runt här idag. Och jag vet att många här, eftersom jag känner så många av er och era historier, skulle kunna bekräfta att i sorgens landskap så blir det här särskilt tydligt. Det som är sant egentligen hela tiden. Varje sörjande människa vet att det där plötsliga ruset av längtan, det där plötsliga hugget av tomhet och saknad, det kommer ju inte liksom hur som helst. Det kommer nästan alltid som följd av en kroppslig erfarenhet. Man rör vid någonting, man känner en lukt, eller man befinner sig plötsligt på en plats där man inte varit på länge, en plats som bär starka minnen, och i ett enda ögonblick så är ju hela den här upplevelsen där. Ett helt liv kan gå i repris. Men mönstret tycks vara det där, att kroppen går först och efter kroppen följer tanke och känsla. Och kanske är det därför Paulus blir så tydlig när han ska säga vad överlåtelse åt Gud är. Det är inte att tänka mer andligt eller religiöst. Det är att gå i rätt riktning. Ta din kropp och gå till Gud. Där börjar också tankelivet förändras. Jag har ett så underbart minne av just, jag tror att det var då jag själv riktigt fattade kroppens plats i tillbedjan. Och det var för några år sedan, så skrev jag en liten bok som heter Ett brustet halleluja. Den handlar om kyrkklockor. Jag vill sällan blivit så avrådd någon gång, både hemifrån och från mitt förlag, som när jag presenterade idén att jag ville skriva en bok om kyrkklockor. Jag gjorde det. Och då reste jag bland annat till en klockringarkonferens i Storbritannien. Det var jag, och så var det ett hav av entusiastiska klockringare från hela Storbritannien. Och jag gick runt och pratade med folk lite grann om klockor och klanger och allt detta. Och någonstans där så fick jag tag i en man som heter Barry. Och jag önskar att jag hade haft en bild på honom. Jag tänkte att jag kunde se om det var någon av er som liknade honom, men jag tror inte att det är det. Nej, han var väldigt stor i alla fall och hade ett stort vitt skägg. Och han hade ett gigantiskt silverkors på bröstet. Och när jag pratade med Barry så berättade han att han hade ringt kyrkklockor hela sitt liv. Han började som tonåring. Sen upplevde han kallelsen till att bli präst i anglikanska kyrkan. Han blev det. Han fortsatte att ringa kyrkklockor på fritiden. Sen blev han biskop i anglikanska kyrkan och han fortsatte att ringa kyrkklockor. Och i Storbritannien ringer man ju för hand så här med, ni vet, med långa rep och klockorna långt där uppe i ett märkligt mönster. Och så ställde jag den självklara frågan till mig, till denne biskop. Och det var: varför har du fortsatt att ringa kyrkklockor ett helt liv? Varför har du inte delegerat det till någon trevlig medarbetare som kan dra i repen istället för dig? Du har väl annat att göra? Och jag glömmer aldrig hans svar. Han sa så här: jo, sa han, jag har upptäckt att ringa i kyrkklockor, det är det enda sätt jag känner till att tillbe Gud på, som man blir svettig av, sa han. Vad jag älskade svaret. Det är det här Paulus är på spåren. När han inte säger tänk mer på Gud, utan frambär din kropp till Gud, så kommer med tiden också dina tankar att förvandlas. Då är vi med tredje. Och det är att det här är någonting man ska fortsätta att göra. Det står så här: det ska vara er andliga gudstjänst. Lägg märke till att det står det ska vara. Alltså detta är någonting pågående. Och det är här jag tror att man frimodigt kan vända på temat i det där säkert jättebra föredraget som nu är redan är hållit. Jag tror här kan man vända på det och säga, förändra ditt liv så förändras dina tankar. Eller med ett lite mer precist språk, gör det till en daglig övning att överlåta dig och ditt liv i Guds nåd och i Guds händer. Att du gör det är ett vittnesbörd inför dig själv och inför Gud, hur du ser på dig och dina egna resurser. Överlåtelsen är ett sätt att säga, jag klarar inte detta, jag reder inte ut det själv, men jag inser min begränsning och jag vill försäkra mig om att mitt liv vilar i större händer än mina egna. Därför tar jag min kropp varje dag och lägger den i Guds händer. Jag brukar göra det här väldigt fysiskt. Jag lägger mig varje dag på kökssoffan på morgonen och så sträcker jag ut mig så här, och så brukar jag sträcka armarna efter kroppen och så vänder jag handflatorna uppåt. Och så överlåter jag mig rent fysiskt åt Gud för denna dag. Och jag glömmer aldrig den unga man som jag mötte som hade ett fruktansvärt hårt liv. Det var krafter som slet i honom dag och natt. Och han sa till mig att jag måste böja mina knän, sa han, varje morgon om jag ska våga resa mig upp. Det är en sund inställning. Böja sina knän varje morgon. Inte för att ligga där underkuvad, utan för att orka och våga resa sig upp och ta sitt liv på allvar. Till sist, det långsiktiga resultatet av detta är enligt Paulus en förmåga att kunna vila i det som är Guds vilja. Fritt översatt, det blir enklare att vara människa. Det blir mindre krångligt att vara kristen om man är helt överlåten åt Gud. Så mycket av det som är Guds vilja, det är ju uppenbart. Det står i skriften, man behöver inte ens fråga Gud. Det är Guds vilja att alla ska lära känna sanningen. Det är Guds vilja att vi är goda mot varann. Det är Guds vilja att vi sätter andra före oss själva. Att vi delar med oss av evangeliet, att vi ber för varann och så vidare. Men när det kommer till våra personliga liv och valen i våra liv så blir det knivigare. Alltså det som handlar om livsväg, livskamrat, utbildning, ekonomiska beslut och så vidare. Men det står faktiskt ganska undantagslöst i texten jag läste, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Som om Gud inte avgör allt åt oss, inte har gjort i förväg heller. Han avstår det därför att tanken är att du ska fatta det beslutet i samarbete med Gud. Om det funnes en enda vilja som kunde läggas liksom över oss alla som en färdig gjutform, så vore det ju ingen sak. Men nu har varje människa sina egna förutsättningar, och jag tror att Guds vilja uppstår i mötet med det som blev ditt liv. Det går inte att säga precis så här är Guds vilja om allt. Utan först måste du berätta din livshistoria. Berätta, det var så här mitt liv blev. Det här var mina drömmar. Det här gick sönder. Det här gick väl. Det här blev min familj. Detta blev mitt äktenskap. Det här var min skilsmässa. När du har berättat om ditt liv, då tror jag att Guds vilja tar form i det befintliga, i den verklighet som är din. Det är därför Jesus så ofta frågar människor, vad vill du? Guds vilja har med din utrustning, din begåvning och dina begränsningar att göra. Guds vilja kan skifta över tid i våra liv. Guds vilja kan ändras när livet förändras. Och jag tillhör inte de som tror på några B-planer. Absolut inte. Jag tror Gud är så stor så att han kan bolla med många A-planer. Och där ingen behöver vara sämre än den andra. Det måste inte bli sämre för att livet förändras drastiskt. Det är därför din överlåtelse och min överlåtelse är så fruktansvärt viktig. Lever man i den överlåtelsen så behöver man inte krångla till det. Jag blir lite bekymrad när jag möter gammelkristna som har varit kristna hela sitt liv, som måste fråga Gud om de mest självklara vardagssaker. Ständigt osäkra. Så tänker jag, kan det överdrivna frågandet vara ett tecken på att det i själva verket brister i överlåtelse? Alltså, det blir otryggt och nervöst. Därför att man inte har lärt sig att lägga sig själv varje dag i Guds barmhärtiga händer. Jag mötte en gammal genomlyst människa för en tid sedan som berättade att hon stod inför ett svårt beslut i sitt liv. Och så sa hon, har jag bett till Gud länge om det här, men nu är det färdigt, sa hon. Så nu har jag sagt till Gud, nu gör jag så här. Och om du har några åsikter om det så får du säga till nu, så för sen är det för sent. Det är något bra med det. Alltså det är inte självsäkerhet på något sätt, utan det är snarare en mer mogen, icke-nervös relation till Gud. Jag har lagt mitt liv där. Jag behöver inte krångla till det. Jag får vila i att Guds vilja är någonting naturligt. Lite av det där försökte ju Augustinus säga i sitt mest misstolkade citat. Det var ju när han sa, älska Gud och lev som du vill. Det är nog hans mest missförstådda. Men det är egentligen lysande. Älska Gud. Överlåt dig till honom. Så kommer Guds vilja gradvis, livet igenom, att bli någonting som är djupt naturligt. Det kommer ur din egen längtan, ur din egen vilja. Förändra ditt liv, så förändras dina tankar. Vi ber. Herre, jag vill tacka dig för din goda vilja. Att vi aldrig behöver tveka ett ögonblick på att du vill det bästa för oss. Också när din kärlek ibland måste vara sträng. Också när din kärlek ibland gör ont. Så behöver vi aldrig tveka på att du vill vårt bästa. Du har en gång för alla kvalitetssäkrat det. Med att ge din egen son som ett offer för oss. För all framtid så vet vi. Att du bara älskar. Du kan bara älska. Nu ber jag om mod att leva i överlåtelse. Också därigenom att få mer och mer växa in i en trons vila. En trons förtröstan. Ber om det i Jesu namn. Amen.